det dags för ett nytt avsnitt av Reformera podden. Jag heter fortfarande Magnus Persson, höll jag på att säga, och ska leda dig igenom dagens podd och avsnitt. Och som vanligt har vi en gäst, Peter Sader. Varmt välkommen till Reformera podden.
Tack så jättemycket, Magnus.
Peter, vi har ju stötts på lite här och där, men berätta lite om dig själv. Du är på väg till till ditt ursprung, höll jag på att säga, det vet jag inte riktigt, men du står precis
inte riktigt så långt, men nästan.
Du är precis i flytttagen. Du ska flytta,
ja,
till Ulricehamn.
Jajamän.
Och hur kommer detta sig?
Jag är från Ulricehamn och jag har bott i Göteborg sedan 2015. Jag flyttade hit för att det var lite långt att pendla från Ulricehamn, tyckte jag, när jag började plugga teologi.
Just det.
Det gick bra, men det märktes på kilorna, kan man väl säga, när man också bara satt på bussen i 2 timmar enkel väg och sen satt på en föreläsning och sen satt igen och sen kom hem och åt mammas mat, vet, och så stack iväg. Går inte för sig.
Du läste till präst i Göteborg vid Göteborgs universitet.
Ja, precis.
Och du blev prästvigd mitt under covid-pandemin, eller hur?
Ja, verkligen. 2020, våren 2020 prästvigdes jag.
Skara stift,
50 personer i domkyrkan.
Speciellt, eller hur?
Ja, men verkligen. Det var lite udda. Men det var liksom, ja, men kanske det tydligaste sättet där. Oj, det här blev inte som jag tänkte mig.
Du berättade din väg till prästkallet och prästvigning. Hur länge visste du? När kände du liksom att det drar åt att... När gjorde kallet sig påmint?
Ja. Alltså kanske det tidigaste minnet jag har är typ, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men kanske typ 10. Och jag sitter i bilen, pappa kör, mamma sitter bredvid. Pappa stannar bilen, ska bara gå in i någon affär lite snabbt. Och då frågar mamma, bara lite från ingenstans, här, du, vad vill du göra när du blir stor? Och då vet jag, då minns jag att jag sa att jag hade funderat på att om präst kanske hade varit något kul. Den enda referensen jag hade till en präst då var ju framförallt pappas kusin som är präst i Libanon då, där vi är ifrån.
Mm.
Det var ju liksom den närmsta personen. Men då var jag liksom såhär, ja, men är det inte lite stelt att de kallar honom fader och grejer fast det är pappas kusin liksom? Så, nej, men det kändes lite udda. Och då sa mamma, kommer ihåg, att säga, ja, men du vet, det är ju bara när det är folk med. Annars så busar de och skämtar också. Det.
Just det.
Ja, okej, okej. Men sen låg det liksom latent ganska länge, får man väl säga. Men sen var jag väl ganska säker på att jag ville jobba inom kyrkan i alla fall. Så att, det var väl församlingspedagog som låg närmast.
Vad påverkade den tanken? Vad gav dig intryck och bild av kyrkan att det var en miljö som du drogs till?
Alltså, i grunden så kan jag typ inte riktigt svara på den frågan, för att det var nog mest, alltså, dragningskraften i sig själv, om man säger så, till kyrkan liksom. Sen blev jag ju medbjuden förstås, alltså av goda pedagoger, av goda ledare som sa, hej, ska inte du följa med på detta, hej, ska inte du följa med detta. Jag svalde ju allt liksom, ja visst.
Mm.
Men det var väl liksom något att liksom få lägga tid på sin tro och liksom... Ja, men jag var ju liksom en ungdom som så många andra med många fritidsintressen. Liksom så här, många olika sporter, ja, föreningar hit och dit. Men det var liksom, någon variant av engagemang i kyrkan var ju liksom alltid där.
Mm.
Och det fick alltid liksom komma i första hand. För att någonstans så jag hänger själv inte riktigt med på när jag började fatta att tron var någonting på riktigt. Men det hände väl någon gång där efter konfirmationen, får man väl säga.
När blev kallelsen så tydlig så att du visste att, nej, men okej, nu måste jag börja studera teologi, nu måste jag börja söka prästantagning?
Ja, exakt. Den kom sista året på gymnasiet. I lite diffus form. Jag var i TC faktiskt. Och fick en känsla liksom av att Gud sa, här ska du vara. Och då, som vilken annan vettig tonåring som helst, så tänkte jag, ja, här som i TC. Gud vill att jag ska flytta hit och bli broder liksom. Den tanken kändes ganska avlägsen, men jag brottades ändå ganska allvarligt med den i ett år. Sa det inte till någon egentligen. Men någonstans där så bestämde jag mig för att, ja, men nu tar jag studenten. Och sen åker jag dit och så stannar jag.
Det var ett vägskäl mellan att bli broder eller bli fader, helt enkelt.
Ja, exakt. Exakt. Nej, men, så, men någonstans så åkte jag tillbaka till TTC och kände bara så, nej, men det här är ju helt off, liksom.
Mm.
Så någonstans där så släppte jag det och så fick jag frågan igen av en präst som hade börjat i församlingen. Du, Peter, ska inte du, har inte du funderat på om du skulle bli präst? Och så träffades vi igen och så förklarade jag ungefär en halvtimme varför jag inte skulle bli präst. Men sen i efterhand har jag insett att nej, jag förklarade varför jag inte skulle bli broder.
Mm.
Så gick det några veckor där och sen så liksom bara föll på lätten och så. Då hade jag liksom tagit studenten och jobbade. Så, men då jobbade jag klart det året, kan man väl säga, och sen började plugga teologi. Men jag var väldigt försiktig med att säga att jag pluggade till präst.
Mm.
Jag var klar med min kandidatexamen egentligen innan jag gjorde min första praktik. Det är lite sent.
Mm.
Men jag ville liksom verkligen pröva det. Och jag hade inte bråttom. Jag började liksom plugga när jag var 19.
Mm.
Så det kändes ganska lugnt.
Bara för nyfikenhetens skull, vad var det som hade dragningskraft på dig i TC?
Alltså, utöver det enorma sociala livet som jag upplevde att de bröderna hade, så liksom också hängivenheten till bönen.
Mm.
Liksom tidebönen varje dag, samma tid. Och det har ju kommit, det blev ju väldigt viktigt för mig under studietiden. Vi var ett gäng som träffades och bad middagsbön varje dag utifrån tidigärden. Liksom. Och det bar mig liksom genom hela,
fast, studietiden. En fast ram och rytm för som ramar in livet. Liksom.
Absolut. Men sen en del i det var ju också känslan av att liksom få komma undan från världen. Det lockade mig när jag var 18 där. Men så vet jag, när vi var i TC året efter och så hade vi liksom frågestund med Brother Matthew. Så vet jag, det var någon som ställde någon typ av fråga. Jag kommer egentligen bara ihåg en del av det svaret där Brother Matthew säger att, well, you know, we're not running away from anything.
Mm.
Alltså de är inte där för att de flyr från världen, utan snarare tvärtom. De är där för att de vill söka sig närmare Gud.
Mm.
Den träffade mig ganska hårt, för att det som lockade då var ju liksom att komma ur ekorrhjulet som jag inte ens var inne i för att jag pluggade på gymnasiet och fattade inte hur bra jag hade det.
Jag tycker det ligger någonting i det du säger. Jag har pratat med andra om det och håller väl på att tänka de tankarna att skulle inte behöva finnas en sån möjlighet för unga människor som står i olika vägskäl, inte att göra ett commitment, inte liksom full on ordensgemenskap, men under en kortare tid kunna få dra sig undan allt vad livet nu innebär för att ägna tid åt bön och arbete och hitta en rytm i livet och liksom avskilja sig. Jag tänker att det skulle kunna vara en plats mitt i allt tal om prästbrist och annat där faktiskt kallelse skulle kunna väckas på något sätt. Och även om du inte får en konkret kallelse till att bli präst eller diakon eller någonting annat, så har vi ju alla en kallelse som kan klana under en sån tid av avskildhet. Jag tycker jag hör fler och fler unga som dras mot det utan att säga att här ska jag nu vara resten av livet.
Mm. Jo, men absolut. Alltså, ja men verkligen. Jag tror vi verkligen som kyrka skulle tjäna på att liksom fundera taktiskt på hur vi kan liksom locka fram kallelserna. För jag kan, alltså, man talar ju mycket om inre kallelse och yttre kallelse. Och många kan ju säkert gå med en inre kallelse utan att den liksom, utan att man får ett språk att liksom fatta vad är det jag går och tänker på, vad är det går och bär på. Alltså jag menar, jag möter ju människor, framförallt äldre människor, tänker jag, folk som är i pensionsålder i församlingen här som, ja, men som ändå liksom uttrycker lite så här att, ja, men hade jag börjat om så hade jag kanske valt en annan väg och valt att plugga teologi. Och så bara, ja, du hade varit en fantastisk präst. Och nu blev du en fantastisk rörläggare och det är lika bra det.
Ja,
men jag hade verkligen, jag hade hellre haft det som präst. Liksom.
Ja, men det frågan är om inte det är något av det viktigaste vi skulle kunna göra väldigt strategiskt för kyrkan. Jag tänker om alla gårdar och fastigheter vi har någonstans, att avskilja en plats, att starta kommunitet, göra det som en plantskola. Och vad än resultatet blir så lägger det en fantastisk grund för unga människors liv. Att få in den här rytmen, att få lite bort ifrån det här. Jag tänker också att vi skulle kunna göra hela samhället en stor tjänst vad det gäller psykisk ohälsa och annat. Att skapa sådana miljöer.
Ja, men visst.
Okej, så din första tjänst, du gjorde ditt adjunktsår i Trollhättan om jag inte är felinformerad.
Trollhättan, pastorat, mycket riktigt. Läxtorps församling.
Och nu är du då i Torslanda, Björlanda församling.
Precis, på Hisingen.
Några dagar till.
Imorgon, sista arbetsdagen faktiskt.
Intressant. Och sen så blev vi, det är vi ju redan kollegor i någon mån, men du går in som samarbetskyrkopräst i Espered utanför Ulricehamn, eller mittemellan, ja, Ulricehamn, exakt. Borås, eller ja.
Exakt, det är då i Toarps församling. Och huvudorten är då Dalsjöfors där. Och det är väl Borås stad. Så. Ja, precis. Och en av de tjänsterna där är då en samarbetskyrka som ligger i Espered. Så det ska bli spännande att ta sig från, nu är inte Torslanda mitt i storstan, men nästan.
Ja.
Och så ta sig ut dit och se hur den skillnaden är. Och jag ser verkligen fram emot att ta en fot in i EFS också. Och se hur det funkar. Och...
Ja, det är stor glädje för oss. Och Espered, ja. Jag var där faktiskt för drygt år sedan. Var tillsammans med dem och hade en mässa på 13 dagen och sen ett efterföljande föredrag. Jag fick en väldigt fin bild av den församlingen.
Ja, härligt.
Varm och engagerad och ja, lite av de här profilen som när det blir lyckat som EFS kan få till i samarbetskyrkor. Det fanns en otrolig delaktighet, ett väldigt brett ägande och bärande genom alla åldrar och ja, kändes som en engagerad församling.
Ja, glädjande att höra. Jag går ju faktiskt, jag slutar här i Torslanda nu i mars, sen ska jag vara föräldraledig ett par månader.
Ja.
Jag börjar inte förrän i sommar, men det är ju gott att ha något att se fram emot.
Ja, men vad härligt. Härligt.
Särskilt när du beskriver det.
Ja, Gud välsigne dig det, Peter. Du, en annan grej vi ska tala om, på tal om dina teologistudier i Göteborg, så är det att du har inte klippt de banden, utan du har ju varit med och startat en avläggare, kan man väl säga, det från Teofil i Lund. Och nu har ni då planterat, eller vad säger man, startat upp Teofania i Göteborg.
Ja, exakt.
Berätta mer om det.
Jo, men det föddes väl en längtan lite i efterhand för mig, kan man väl säga. Alltså när jag var klar med studierna, när jag var prästvigd egentligen, så kände jag liksom att ja, men jag hade saknat något i min studietid i Göteborg. Alltså jag trivdes väldigt bra på Göteborgs universitet och de professorerna och lektorerna och lärarna som är där, liksom, det är top notch, det ska verkligen sägas. Men ett universitet är ändå ett universitet. Jag räcker inte upp handen mitt under en lektion och frågar, du, vad vill Gud med mitt liv egentligen? Och lite liksom när jag sneglat på hur teologistudenterna i Lund har haft det, liksom den här enorma tillgången på teofil i Lund, att liksom få ta med sig det man lär sig på universitetet, det man läser i sina böcker, och få ta med sig det och liksom fundera ett varv till på det ur ett annat perspektiv, ur ett perspektiv där, ja, men Bibeln är sann, ett perspektiv där Jesus faktiskt har uppstått från de döda. Ett perspektiv där Gud faktiskt har skapat världen. Ett perspektiv där Guds heliga ande faktiskt är verksam i mitt liv och i världen. Och liksom, vad händer med universitetsteologin när den möter det perspektivet? När det får vara överordnat liksom. För så är det ju i kyrkan. Det är där vi är på väg. Och jag kan känna att det är, liksom, det är ju ändå ett visst steg mellan universitetsteologin, hur den bedrivs, och det jag står och säger på söndagarna.
Absolut, absolut. Och att kunna kombinera det bästa från båda världar med akademin och brottas med de frågorna. Men det är inte främst akademiker vi ska bli. Eller forskare, Nej. Det är en del som blir det. Men när det just handlar om präster så finns det ju den där sidan av formation som jag tänker är viktig att fånga.
Exakt.
Så berätta, Teofania, Guds uppenbarelse. Kan vi kalla det för Östkyrkans variant på Epifania som vi är mer bekanta med i Västkyrkan?
Ja, men precis. Nej, men tanken från början var ju att vi skulle vara någon sorts systerförening till Teofil i Lund. Och då jobbade vi mycket med namnet Teofil här i Göteborg också. Landade till sist efter lite om och men i namnet Teofania. Väldigt likt Teofil, det var kanske framförallt därför vi valde det. Men också liksom för dess betydelse kommer ju, tänker jag, genomsyra egentligen allt vi gör. Så att teologin är ju liksom, ja, men det är läran om Gud. Och Teofania, det är när Gud uppenbarar sig själv.
Precis.
Och liksom just att få möta de två, kombinera de två. Så vi har haft väldigt mycket kontakt med Teofil i Lund och fått jättemycket stöttning av dem. Så en stor shout-out till styrelsen, till anställda där, som verkligen har hjälpt oss. Och kommer hjälpa oss mycket framöver också.
Du, för den som är obekant med begreppen och det här, berätta lite grann dels hur Teofil fungerar i Lund och vad liksom fokus och inriktning är och hur ni tänker bygga upp det i Göteborg.
Precis. Alltså, Teofil i Lund är väl kanske egentligen lite fel person att svara på den frågan, för jag har aldrig bott i Lund. Mm. Och varit Teofil bara någon enstaka gång. Men de har ju ett teologiskt bibliotek, de har läsplatser, de anordnar stora teologiska konferenser och lite annat så. Och har liksom en lunk med morgonbön och anordnar lunchföreläsningar. Så Teofil i Lund är väldigt mycket, kan man väl säga. Och de har liksom sin givna plats där ganska nära universitetet. Och jobbar på ganska många olika håll, kan man väl säga. Vi tänker att vi börjar lite mer småskaligt i Göteborg och kommer att anordna lunchföreläsningar nu under våren, varannan fredag. Och där vi har bjudit in folk både från akademin och både lite präster som får komma och föreläsa om lite diverse ämnen, helt enkelt. Så vi käkar lunch ihop, de föreläser och så pratar vi om det de har föreläst.
Så det är helt enkelt en kompletterande gemenskap med ganska tydlig riktning som ska komplettera dig under åren du studerar teologi på universitetet, att också kunna mötas till bön, fördjupas, brottas med olika frågor som du kanske har stött på i akademin på universitetet. Och kunna mötas och samlas i ett perspektiv där det är, ska vi kalla det för mer kyrkligt? Ska vi kalla det för mer, eller vilka ord skulle du säga?
Ja, men kyrkligt tror jag absolut är ett bra ord. Teofil har ju som underrubrik teologi och tro på biblisk grund. Den har vi knipit från dem också, så vi är Teofania, teologi och tro på biblisk grund. Mm. Och det är väl lite dubbelt, dels liksom att både få fördjupningen, sen är vi ju inte bara riktade till teologistudenter utan det är liksom öppet för alla studenter som vill. Men så dels att få fördjupningen men också dels att få sammanhanget.
Just det.
Det kunde väl jag känna när jag pluggade liksom, att så här, de som pluggar på ALT, Akademi för ledarskap och teologi, de har ju liksom sin teologiska utbildning integrerad med en del församlings praktik och så. Även de som pluggar på FFG har också integrerat. Så jag kunde liksom titta på dem och känna lite så här, en viss avund. Liksom så här, ja, men här går jag och pluggar på universitetet och så måste jag liksom se till att få min andliga spis någon annanstans ifrån, fast jag sitter och läser om Gud hela tiden. Mm. Jag var liksom, ja, men en viss sån en liten avundsjuka där. Så jag tänker att min förhoppning är att Teofonia framöver också ska bli inte bara bli liksom en styrelse som anordnar grejer som man kan komma på, utan att det också ska växa och bli en gemenskap. Du pratade lite om det här med det formativa och en vision som Teofil har haft, eller som de har, och som vi faktiskt har skrivit in i våra stadgar. Det är att vi vill forma förankrade, fromma och frimodiga präster, pastorer och teologer.
Underbart!
Ja, det är en helt fantastisk formulering. Jag önskar att jag hade kommit på den själv, men det har jag inte.
Men du, det här är ju viktiga frågor, för att det här finns ju kritik, alltid ett starkt ord, men liksom som ett ständigt diskussionsunderlag med hur formar vi och hur utbildar vi framtidens präster? Mm. Någon har sagt så här att så som prästen är så blir församlingen, det är väl också en sanning med modifikation, det kan bli tvärtom också, att så som församlingen är så blir prästen. Men absolut har vi ett ansvar för att rusta blivande präster, speciellt om vi talar om att många är lite yngre då och möter universitetsvärlden och deras krav på vetenskaplighet, och mycket kan ju skakas och det är vi vill inte emot, utan tvärtom, det kan vara bra att det får skaka om lite grann och att man får hitta rimliga och rediga redskap för hur man liksom närmar sig teologin. Mm. Men det har ju funnits en brist på, alltså, den kyrkliga miljön, ska vi kalla den för den andliga miljön, det här rent formativa, att förr i tiden så fostrades ju präster inte minst i kloster sida vid sida med institutionerna. Och det är ju intressant att det här initiativet, det kommer då från er studenter själva, inte uppifrån så att säga, utan ni löser ett behov som ni har identifierat, men det är inte kyrkan som löser det åt er.
Nej, precis. Ja, på ett sätt eftersom jag är vigd och klar, men visst, det är ju ur mitt studentperspektiv som det här kommer. Och jag menar, det apropå liksom att prästbrist och kallelse, så tänker jag också att en sån här föreningsuppdrag är ju också att rota fram de kallelserna. Så jag menar, vi har ju mött människor redan nu som pluggar teologi, som inte riktigt vet om man ska bli präst, ska jag inte bli präst. Och redan liksom efter några träffar liksom bara få, ja men vad är det som i ditt huvud som gör att du tänker att du inte ska bli präst? Stämmer det överens med verkligheten? Det svara på, för att jag har varit präst i ett par år nu.
Mm.
Och också liksom få, ja men liksom, ja men att det är ett möte mellan akademi och kyrka liksom. För att många kan kanske börja i akademin, läsa en teologisk grundkurs och känna sig, nej men det här var inte riktigt för mig. Nej, men en teologisk grundkurs för ett universitet är ju ganska, alltså det är inte helt samma grej som händer i församlingen en tisdag liksom.
Nej, precis.
Så dels, ja som sagt, dels det formativa, men också liksom det här hjälpandet med att, ja, man gräva fram en kallelse. Om den nu ligger där latent, så hade det varit fantastiskt om Teofania kan vara en plats där man kan liksom få känna lite på det.
Men du, jag gillar ju, det kopplar ju direkt med hur mitt sinne funkar, de här orden på F, va? Det är ju precis så jag uttrycker mig.
Ja, exakt.
Berätta,
ja,
utveckla
precis, dem. Vad är det du brukar säga, rotad, riktad, rustad.
Ja, bland annat. Förankrad, vad lägger ni i det?
Framför allt så tänker jag att det handlar om att vara förankrad i Guds ord. Att vara förankrad i Bibeln. I vad den är, hur den funkar, hur den är uppbyggd.
Sköter inte universitetet det? Är det inte det man, eller menar du att man blir, jag ställer lite provocerande frågor här nu, men är det tvärtom att man tappar sin förankring i Bibeln som Guds uppenbarelse?
Inte per automatik förstås, gör man ju inte det. Men jag tänker att om man inte har något annat sammanhang som liksom, alltså universitetet säger ju inte att Bibeln är Guds uppenbarelse. Det är ju min historisk urkund och det är den ju också, men det är inte allt den är. Jag tänker om jag liksom, paragraf 2.1 här i våra stadgar, liksom det börjar ju, står det så här: Bibeln är Guds eget ord, inspirerad av den heliga ande, skriven av människor, i alla delar sann och trovärdig, helt igenom och oskiljaktigt Guds ord och människors ord.
Mm.
Det här är en formulering som vi har knipit från Teofil också, när de grundade den för många år sedan. Och det är ju inte riktigt den bibelsynen som finns på universitetet. Alltså sen tillåts den ju existera. Mm. Alltså om jag kommer in som student och har den bibelsynen, så blir jag inte utsparkad, men jag kan ju inte skriva det i en uppsats.
Nej, just det.
Så att, ja men det handlar liksom om att, ja, om att liksom hjälpa framtidens präster och pastorer att vara VDM, Verbi Divini Minister, det gudomliga ordets tjänare. Och det är, alltså det gudomliga ordet är ju förstås, det är både Jesus, men det är också Bibeln, Guds ord.
Mm.
Så att, alltså att vara förankrad, tänker jag, i slutändan handlar om att vara en god predikant också. Att vara en predikant som först och främst ser Bibeln som sitt ämne. Som det är där man ska jobba, det är där man ska dra ut. Om man ska ha någonting att säga, så ska det komma därifrån.
Mm.
Och då behöver man också vara förankrad i vad bibeltexterna säger och hur den Bibeln är.
Det var Paulus säger till Timoteus, sin adept i andra Timoteusbrevet, och säger han att du är sedan barndomen hemma i de heliga skrifterna.
Mm. Exakt.
Så det är att stå liksom djupt förankrad eller rotad, som jag brukar säga då, i den stora frälsningshistorien liksom, att förstå det här med skapelse, fall, förbund, försoning och förnyelse, alltså att vara insatt i det bibliska dramat helt enkelt, och hur Gud har uppenbarat sig, sin vilja och sitt verk.
Ja.
Vad var det nästa ord då? Var det frumma?
Frumma, precis.
Ja. Vad lägger du i det begreppet? Eller ni?
precis. Alltså det är ju ett väldigt vitt begrepp, får man ändå säga. Men jag tänker att det handlar om... Alltså för mig handlar fromhet kanske inte så mycket om hur man beter sig, utan men mer om hur... Om min relation med Gud, får man säga. Alltså... Om förankrad handlar det om att vara liksom rotad i ordet, så handlar, tänker jag att fromma handlar om att vara rotad i bönen och att vara rotad i livet tillsammans med Gud. Alltså,
någon form av utvecklad spiritualitet, förhållande till Gud, eller vad tänker du?
Ja, precis. Eller liksom någon sorts pågående helgelseprocess.
Just det.
Liksom att det räcker inte att jag bara har koll på Bibeln. Det är jättebra. Men jag måste också leva det som sägs. Jag måste också försöka leva det jag lär, förstås. Man kan stå och säga jättebra saker på söndagarna och vara skitnöjd med sina små fisförnäma formuleringar som man har tryckt in i Word-dokumentet liksom, veckan innan. Men om jag inte lever det själv, då är det ju ganska tomma ord. Så där kommer fromheten in.
Just det.
Det handlar om att vara, alltså, ett levande exempel på det man lär. Och, det, och den, det behöver man liksom formas i grupp.
Det är väl gör
man det själv, så är man ju ganska platt till sist.
Mm. Ja, men formation helt enkelt. Att formas in så att ordet tar gestalt igen. Att man inte bara får ett större huvud med fyllt med kunskap och liksom grekiska tempus, utan att man också ordet blir kött helt enkelt. In någon form av liksom att formas till sonens avbild. Okej, sen hade ni ytterligare ett ord. Förankrade, frumma och...
Frimodiga.
Frimodiga, det är ett intressant ord. Hur är man som frimodig?
Ja, precis. Jag tänker mycket på, nu har jag tappat bibelstället, apostlagärningarna. Du vet.
När de står i förrådet.
Man måste lyda Gud mer än människor.
Just det.
Det tänker jag är kärnan i frimodigheten. Alltså ofta när man säger ordet frimodig, ja, han är så frimodig. Då ser man någon framför sig som står med uppsträckta händer längst fram i kyrkan och lovsjunger jättebra. Ja, det är ju frimodigt på sitt sätt. Men frimodighet för en präst, för en pastor, för en predikant, tänker jag handlar om två saker. Dels att predika så som man tänker att det står i Bibeln. Mm. Alltså att om jag läser en passage som handlar om hur jag hanterar mina pengar, och så tänker man, det här kommer göra ont för alla de väldigt rika människorna som bor i Torslanda Björlanda församling. Som har ett hus, ett fritidshus, en båt och två bilar och en epa per ungdom liksom. Och då krävs det lite frimodighet av mig.
Mm.
Att säga något om att, hörni, pengar kanske inte alltid är det bästa. Har ni funderat på det här med downsizing? Mm. Alltså så.
Mm.
Och inte minst nu i fastetiden liksom, att lyfta fram det här att jag ska behöva avstå från min bekvämlighet, lite det här profetiska talandet.
Mm.
Hänger ihop med förankringen i bibelordet. Alltså den andra delen av frimodighet tänker jag också hänger ihop med fromheten, alltså att våga leva så som jag lär.
Mm.
För att det är inte alltid ett sekulärt samhälle i Herrens år 2024 som lever på ett sätt som är bra. Alltså, ja, den diskussionen kan man ju liksom, kan man sitta hur länge som helst med. Men liksom bara hur man tänker liksom att ens, ja, men allt från hur jag ska hantera mina pengar till hur min familj ska tas om hand om, eller hur man bygger upp en församling. Vad är en gemenskap?
Mm.
Det finns ju hur många frågor som helst där liksom kyrkans och Jesu liksom extremt radikala kärleksbud går tvärs emot.
Mm. Jonas Ek, som är numera domprost i Stockholms, i Storkyrkan i Stockholm, han var med här för ett år sedan, och då talade vi under två avsnitt om det som han hade haft flera föreläsningar om, där han hävdade att Svenska kyrkans stora behov idag, det är frimodighet. Och då delade han upp det på tre ord: att stå fri, att vara modig och att vara het. Och det låg väldigt mycket i det liksom, när vi kan betrakta kyrkans läge idag. inte minst det här som du är inne på lite grann, att stå fri från sånt som så gärna vill binda oss, sånt som så gärna vill tysta oss eller sånt som vi så gärna vill anpassa oss till så att vi inte stöter oss. Och friheten är grunden för att kunna vara modig. Annars så kan vi bara bli övermodiga och dumdristiga liksom. Och sen just den här hettan som på något sätt präglar allt Guds verk, utan att tänka då personligheter eller uttryck, men det här glödgade hjärtat, den här liksom nitälskan för Herren, där det också, där Guds ordet får brinna till lite grann och brännmärka mig, och också att det kommer ut på ett sånt sätt att vi vågar vara heta, helt enkelt, i den bemärkelsen.
Just det.
Ja, men du, vad fint. Vad har du för förhoppningar? Du sa någonting om lunchföreläsningar, så att om man nu är student och lyssnar på detta och finns någonstans kring Göteborgs universitet, hur kan man då möta upp med?
Då kommer man till Johannebergskyrkans församlingshem klockan 12.00 varannan fredag. Inte imorgon, men, eller imorgon säger jag, inte den 23 februari. Mm. Utan nästa träff är den 1 mars. Och då vid 12 så käkar vi lunch ihop, så kan man ta med sig sin egen lunch och så sitter vi och tjötar. Och då 1 mars kommer faktiskt Martin Berntsson som är professor i kyrkohistoria och ska prata lite om liturgi genom historien.
Mm. Spännande.
Ja, det blir nog riktigt bra.
Och det här är öppet för alla egentligen, eller studenter specifikt?
Precis, öppet för alla studenter.
Mm.
Absolut.
Vad är förhoppningarna då? Du kommer vara fortsatt engagerad i det här, eller?
Jag kommer vara fortsatt engagerad i det här. Jag är numera en tredjedel av styrelsen.
Mm.
Och till en början så är det ju de här lunchföreläsningarna då, som vi har. Vi har hela våren planerad fram till 24 maj. Och jag tänker att till hösten så kanske vi håller oss på ungefär samma nivå. Kanske kör lite lunchföreläsningar. Men förhoppningen är ju att det här ska växa. På något sätt, om det handlar om att få liksom lite mer fasta läsplatser, om det handlar om att anordna konferenser. Det får vi helt enkelt se vart det går.
Mm.
Men jag, i höstas när vi drog igång det här så drog jag ett mejl till ungefär 10-12 präster. Och bara sa att det var på G och sa så här, hej, kan inte ni snälla be för detta? Och det har de gjort och det har gått jättebra med den här föreningen, får man ändå säga. Jag sa det någon gång när vi liksom satt i början och höll på och knåpa lite på hur det skulle se ut och vad vi ville. Så liksom, ja, men, vi vet, med Gud i ryggen och med frimodiga människor framför sig. Nej, förlåt, med fromma människor framför sig. Då finns det liksom ingen gräns på hur långt man kan komma.
Härligt att höra. Det är glädjande. Och låt oss alla som lyssnar på den här podden, och speciellt ni som finns i Göteborgsregionen, ta med Teofania i era böner och be att det här får utvecklas till någonting. Det kan bli en fantastisk resurs för kyrkan. Du, när vi ska sluta det här avsnittet, Peter, så tänker jag på, okej, du har varit präst nu i, vad blir det, 4 år snart?
4 år snart, precis.
Vad gör du för några spaningar? Om du skulle behöva uttrycka dig generellt naturligtvis. Vi har mängder med olika lokala församlingar i olika fromhetstraditioner. Det finns de som samlar många, det finns de som har nöd. Men om du tittar generellt på kyrkan idag, vad gör du för någon analys? Vad är kyrkans behov, vad är kyrkans utmaning och möjlighet? Vad skulle du vilja se mer av, vad skulle du vilja se mindre av? Du har ju stått inne i kyrkan nu som präst ett antal år.
Ja, precis. Jag skulle vilja se en kyrka som mer vänder sig utåt och som mer tittar på vart kyrkan behövs. Och med vart kyrkan behövs så menar jag liksom vart kyrkans budskap behövs. Vart behövs evangeliet? Vart behöver vi liksom storsatsa för att evangeliet ska få verka, att människor ska få komma till tro och att samhällen ska bli förvandlade, för att knipa EFS slogan där. Och jag tror vi behöver liksom göra satsningar, och man behöver fundera lokalt, man behöver fundera extremt lokalt på hur man ska bygga just sin församling Sen hur man har organiserat det, det liksom kommer lite i andra hand. Utan jag tror vi behöver verkligen fundera. Den här kyrkobyggnaden där vi firar gudstjänst, hur ska vi få en gemenskap av det?
Mm.
Något jag har sett här som jag har brottats med, och inte minst liksom där 2021, liksom precis efter pandemin, handlade mycket om att säga, ja men vi kör en alfakurs till exempel. Någon kanske kommer till tro. Men sen då?
Mm.
Jag kan inte säga, ja men häng med i den här fantastiska gemenskapen.
Mm.
För den, ja men den finns ju inte.
Mm.
Alltså, eller här finns den, delvis i Torslanda kan jag säga. Men på många platser i Svenska kyrkan så kanske det inte finns en så här jättegiven gemenskap mm. att bjuda in till.
Mm.
Så jag tror vi behöver liksom bygga upp. Vi behöver bygga upp de små gemenskaperna. Och vi behöver ha visioner som är inom räckhåll. Som vi vet att vi kan uppfylla. Börja där liksom. Det tänker jag mycket.
Du har ju samlat några kloka tankar. När jag gjorde lite research om dig, Peter, bara för att säga om jag kunde hitta någonting, så hittade jag i Svensk Pastoral Tidskrift en text som du skrev för ungefär 6 månader sedan om just församlingsbygge, och här med inspiration från Esra bok i Gamla testamentet om återuppbyggandet av templet. Jag tycker det finns jättemycket där. För den som är intresserad så kan du gå tillbaka till nummer 16. SPT, alltså nummer 16 från 2023. Där har Peter samlat några tankar om att bygga församling. Det finns väldigt mycket som resonerar med mig. Just det här med att du är tillbaka till centrum, tillbaka till källorna och grunden. Och på det viset börja i det lilla, men det också centrala. Och du har med några av de här favoritcitaten som jag också har använt en del av, vi har skrivit av Bonhoeffer om just de många illusionerna och drömmarna vi kan ha om hur gemenskap ser ut och formas.
Precis.
Men om du skulle sammanfatta den artikeln i några meningar, vad är det du vill ha sagt med den? Det är orättvist att ställa en sån fråga på en text som du har skrivit för 6 månader sedan.
Ja, men man får ju stå för sina grejer. Va? Nej, men jag tror det jag drog ut mest av det jag gjorde var ju liksom att ställa frågan först. Hur bygger man församling? Och så frågade jag profeten Esra, kan man väl säga. Hur hade du gjort om du hade byggt en församling i Svenska kyrkan idag? Och det jag såg var väl lite det här. Ja, men det är ganska små steg i början. Och sen tar det ganska rejäl fart.
Mm.
När det väl kommer igång. Och att liksom våga. Jag tror många av våra församlingar är liksom kanske i det skedet. Där man skulle behöva ta små steg till att börja med. Alltså typ. Ja men ragga upp en ny kyrkvärd per termin. Liksom. Eller per år kanske till och med. Och se vad det leder. Men också det här. Alltså man behöver ha en klokhet. En vishet i att. Ibland våga lägga ner något som man har gjort väldigt länge. Men också ibland våga göra samma sak väldigt länge. Och liksom bara se vad som händer.
Mm.
Och inte minst när man startar något nytt liksom, så kan man ju kanske köra ett koncept ett år och känna sig, nej det här höll ju inte. Men ett år är ju ingenting.
Nej.
Alltså jag menar, vi var ju i London ihop på en konferens och då drog de ju till med det här, det var en konferens hos Holy Trinity Brompton om alfa då. Och då drog de ju det här att ja, men man måste köra en alfakurs 9 gånger
innan man utvärderar alltså, liksom.
9, alltså det är ju helt sjukt. Ja. Och då har ju de 3 terminer i England va? Vi har ju bara 2 terminer på ett år.
Ja.
Så, alltså det är ju 5 år vi snackar liksom när man behöver hålla igång innan liksom någonting händer ordentligt. Och liksom att våga ha det tidsperspektivet. Och sen så tror jag att ett stort problem för oss, och det är ju att göra precis det som jag gör nu, att komma in i en församling, vara där i ett par tre år och sen flytta. En församling byggs långsiktigt. Det tror jag verkligen. Alltså en församling som byggs upp på ett år och det kommer massa människor och det blir världens ståhej, det kan ryka minst lika fort. Men en församling som har byggts upp under lång tid, där alltså både präster, övriga anställda och församlingsmedlemmar är trogna.
Mm.
Det tror jag starkt på. Att det bygger upp på längden. Och det såg jag liksom mycket ur Esra. Alltså jag menar, de var ju i exil och kom tillbaka och byggde upp. Och det tog ganska lång tid. Men de var ändå hyfsat trogna, om man vill säga.
Och det trösterika i den här texten är att du betonar väldigt starkt Guds initiativ. Att vad vi än gör, bollen ligger lite i Guds, borta i Guds hörn. Och när Gud börjar liksom skjuta på bollen och ta initiativ, då händer någonting. Då finns en födslokraft. Och även om vi kan brista, så när Gud har sagt, och det har han ju sagt genom sin son, så har han sagt, jag ska bygga min församling. Och det är ju bara en enorm förmån att vi får vara en del av det bygge som han gör. Nästan oavsett oss. Nu får vi glädje i den orden att vara med dig. Och det tycker jag kommer fram så fint i din artikel, att initiativet ligger hos Gud. Och om Gud är med oss, vem kan då vara emot oss?
Amen.
Det blev ett bra slut, Peter. Tack ska du ha för att du var med i Reformera-podden. Peter Sader, ny samarbetskyrkopräst i Esbered i Toaps församling mellan Borås och Ulricehamn. Ser fram emot att möta dig med, Peter, inte minst i våra samverkanssammanhang mellan EFS och Svenska kyrkan. Och Guds rika välsignelse till initiativet Teofania, som är en teologisk studentgrupp i Göteborg.
Jajamän.
Allt gott, Peter.
Frid, Magnus. Tack för detta.